I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I början av juni återvänder Oskar Hiljemark till Borås och tar över i Elfsborg som huvudtränare. Den tidigare landslagsmittfältaren fick lägga av som spelare som 29-åring och är på väg att ta tillbaka Ålborg till högsta ligan i sitt första uppdrag som huvudtränare. När jag i februari 2022 poddintervjuade Oskar Hiljemark talade han om vilken fotboll han står för som tränare, om vad han lärde sig som assisterande, om vad han tagit med sig från spelarkarriären, om att ha lika höga ambitioner med tränarkarriären som under tiden som spelare. Dessutom berättade Hiljemark om smällen som gjorde att det inte gick att fortsätta spela fotboll, om att han testade allt för att inte behöva sluta och varför tränarvägen lockade. Givetvis talade Hiljemark även om vägen fram som spelare, om de perfekta åren i Elfsborg, om varför PSV Eindhoven erbjöd rätt förutsättningar, om tiden i Palermo med mycket speltid, tränarskiften, arga supportrar och nobbade bud, om svårigheten att välja rätt klubb, om att jaga löner som inte betalats ut, om den mäktiga triumfen utkött del och om att aldrig riktigt ta plats i A-landslaget.
Här kommer läget kanske för Hiljemark. Engvall, Hiljemark. Hiljemark till mål! Ja! Oskar Hiljemark är 4-3! Oskar Hiljemark! Så gött! Så underbart! Det är en lagkapten som visar vägen på Jensvall.
Och 3-1 i Grekland!
Och 3-1 får vi information om utan pling i era rutan.
Kom igen nu, hemma hela laget!
Och så kommer ett mål på slutet. Oskar Hiljemark, kolla viljan här. Och matchen över.
Ja.
Fantastiska segerscener när det svenska U21-landslaget och där en svensk playoffplats.
Vi var nog många som blev överraskade när Oskar Hiljemark förra sommaren meddelade att han slutar spela fotboll helt och hållet. Det gick inte längre när han fick en ny smäll efter en lång tid skadeproblem med bland annat dubbla höftoperationer. Även om slutet kom betydligt tidigare än han tänkt, det var en jobbig process att nå fram till det, kan Oskar Hiljemark blicka tillbaka på en imponerande spelarkarriär med ett SM-guld med Elfsborg, ett historiskt U21 EM-guld med Sverige där han hade kaptensbindeln runt armen och närmare 10 år som utlandsproffs. Trots smällen att lägga av är Hiljemark långt ifrån klar med fotbollen. I hans nuvarande roll som assisterande tränare för Ålborg har han fullt fokus på att få igång en egen tränarkarriär där drömmarna är stora och målsättningen hög.
Min ambition är så fort som möjligt komma till en plats i livet då jag har möjlighet att utvecklas på absolut högsta nivå och sen såklart få möjlighet att få visa vad jag går för på en nivå som är svår att säga idag men som är så högt det kan bli. Precis så var jag som spelare, att för mig finns det ingen anledning till att gå helhjärtat eller all in på någonting om du inte har höga drömmar.
I podden diskuterar vi såklart anledningen bakom det tidiga avskedet från fotbollsplanen och tankarna inför beslutet att lägga av?
Framförallt var det otroligt tufft och det, liksom, det gjorde väl, alltså det gjorde ju såklart ont att ta ett beslut, att avsluta någonting som man har drömt om att få göra mer eller mindre hela sitt liv och som man har kämpat och krigat för under så många år.
Vi pratar givetvis även om hans många år som utlandsproffs i diverse klubbar ute i Europa och kommer in på en minst sagt turbulent tid i italienska Palermo.
Så när det började väl gå lite dåligt för laget så slöt väl inte fansen upp riktigt, utan det var snarare tvärtom, så att det blev ganska hektiskt och såklart en chock för mig och Elin som kom från en tillvaro där man aldrig upplevde något sånt, till att helt plötsligt så var det liksom fans som gjorde att man inte kunde åka hem från träningsanläggningen, eller fans som var så pass hotfulla efter matcher att vi som lag och familj var tvungna att lämna liksom Sicilien.
Men podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om tankarna kring att han aldrig riktigt tog en gjuten plats i A-landslagets startelva. Om tiden i Elfsborg där han lärde sig mycket. Om det historiska EM-guldet med U21-landslaget. Om känslan kring att Palermo tackade nej till bud från större klubbar. Om den fortsatta jakten på att få ut alla pengar han tjänat från olika klubbar i Europa. Om diskussionen med Martí Cifuentes om att följa med till Hammarby. Och vad Hammarby nu får i form av tränare. Om Hiljemarks modeintresse samt vad han tror om Sveriges chanser i kommande VM-playoff. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
29.
Bor?
Ålborg.
Familj?
Fru och en son.
Utbildning?
Ja, vad har jag? Jag gick ut gymnasiet på en samhällsidrottslinje.
Lön?
Helt okej.
Vad kör du?
Jag kör en Audi.
Vad läser du?
Just nu läser jag en vad ska man säga, personal management-bok om vissa studier som de har gjort på Harvard.
Vad tittar du på?
Mestadels fotboll.
Vad lyssnar du på?
Blandat, men en del R&B skulle jag säga.
Vad spelar du på?
Ingenting faktiskt. Jag är dålig på att spela.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Jag skulle väl säga att få representera Sverige i ett VM. På någon klass som den största.
Du har ju vunnit en del. Vad klassar du som den främsta meriten du har från fotbollens värld?
Oj. Men det var otroligt stort att få lyfta U21-bucklan. Det måste jag säga.
Vem är den bästa spelare du mött?
Cristiano Ronaldo.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Zlatan.
Vilken tröja är du glad att du bytt till dig under karriären?
Jag fick faktiskt Francesco Tottis sista tröja som han avslutade karriären i på Stadio Olimpico. Så den är väl värd att ha hemma.
Vilken regel vill du ändra på i fotboll?
Jag tror jag som alla andra hade väl kanske önskat lite mer tydlighet i hans regel.
Vem var din idol när du var barn?
Steven Gerrard.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag har faktiskt ingen favoritlag.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Aldrig skulle jag säga.
Som alla fotbollsproffs har du säkert köpt på dig en del grejer. Vilket köp ångrar du?
Jag köpte en vinterjacka en gång som inte blev ett jättebra köp.
Vilken är din favoritfilm?
Gladiator.
När var du riktigt lycklig senast?
Det är jag nog mestadels varje dag faktiskt.
När grät du senast?
När jag tog beslut att avsluta karriären i somras.
OB har budt velkommen til en ny nummer 7, svenske Oscar Hiljemark. Oscar, velkommen til OB. Hvordan har du det med at skrive kontrakt med den her klub?
Først, stort tak. Det känns jätteroligt. Kom in för några dagar sedan och sen har vi haft en kontinuerlig diskussion och det har känts superspännande från första början. Och sen att få komma hit och signa, träffa gubbarna och kul med en klubb som försöker satsa och hålla kvalitet. Jättefin träningsanläggning och verkar vara ett riktigt skönt lag, så att, jättespännande.
När vi pratas vid så är det fredag eftermiddag. Du har lagt sista arbetet inför en träningsmatch i helgen som är spelad då när folk lyssnar på detta på måndag. Men vad är din roll nu i Aalborg som ju tappade sin tränare Martin Cifuentes till Hammarby?
Just nu så är vi en stab som var här under Martin och vi har fått väldigt, väldigt stort ansvar och likaså jag får ta ett väldigt stort ansvar och driva mycket av träningarna och utveckla spelet och våran filosofi framåt. Så att rent vad ska man säga, positionsmässigt inom klubben så är det jag och min kollega som har ansvaret där vi vad ska man säga, fortsätter den situationen så som vi hade även under Marti, bara att jag har väl lite mer ansvar av det som låg på Martis bord på mitt bord numera och det gör vi tillsammans. Så att jag ser det som en fantastisk möjlighet att få utvecklas både som ledare och människa i den situationen och ta kliv i min utveckling då jag har ganska höga ambitioner om vad jag vill åstadkomma, så ser jag det här som ett fantastiskt roligt äventyr och en stor möjlighet att få ta del och få befinna mig i en position som jag vill i framtiden.
Vad ingår i ditt nya ansvar?
Ja, men det är väl sådana här saker som mer planering kring träningsupplägg i månadsvis och matchplanering och träningsupplägget och hur vi ska jobba och vilka små saker vi ska finslipa på och lite sånt där. Så att det är väl både på ett kanske individuellt plan rent spelarmässigt, men också det stora taktiska hela om hur vi vill finslipa den fina grunden som Martti har lagt.
Vad är Aalborgs plan? Säsongen är ju inte så långt bort och de tappat sin huvudtränare. Ska de ha in en annan huvudtränare eller blir det ni som kör sista delen av säsongen?
Jag tror det finns väl en liten oklarhet i just den situationen då Viborgs före detta headcoach då sa upp sig och skrev på för Aalborg. Så att det börjar väl gälla från och med 1 augusti så som jag har förstått det. Viborg har väl i dagsläget anställt en ny headcoach, så att vi får väl se lite vad som sker och när han i så fall kommer hit. Men tills vidare så kör vi så som det ser ut just nu och vi driver det stenhårt framåt och försöker utveckla alla saker vi kan på ett så professionellt sätt. Och vi har en nära dialog inom staben men också med klubben om vilken väg vi ska gå. Så att jag tror det finns ett lugn i det just nu när saker och ting har lagt sig lite grann och det finns en tydlighet från klubben om att saker och ting är som de är just nu och ni driver det. Och sen så får tiden utvisa här om Lars Friis som ska komma från Viborg kommer tidigare än vad det är sagt just nu. Så att det är på högre instans, så att det är det jag vet.
Vet du att ni i staben kommer rulla vidare när man tar in den här huvudtränaren från Viborg, oavsett om det blir 1 augusti eller om det blir tidigare?
Ja, det är väl den informationen vi har fått och den planen som ligger är att vi ska fortsätta köra på så som vi gör nu och att han ska komma in liksom och ta över huvudansvaret som headcoach, men inga andra liksom förändringar ska väl vara någonting som vi vet om, utan vi gasar på och så får vi ta det som det kommer. Vi alla är väl väldigt vana vid hur den här fotbollsvärlden fungerar och jag känner mig väldigt trygg i den positionen jag är just nu, så att det finns ingen stress och spelarna har fått information och jobbat fantastiskt bra här sista veckorna, så att det är med tillförsikt vi ser fram emot att ligan ska börja.
Var det självklart för dig att söka dig till en tränarkarriär när du nu fick lägga skorna på hyllan lite tidigare än tänkt?
Jag tror att det är väl någonting som växte fram. När jag var yngre så ville jag 100% vara kvar i fotbollsvärlden och vara tränare. Det var liksom en tydlig bild jag hade av sättet jag ville att saker och ting skulle bli. Och sen så mitt uppe i liksom proffskarriären och kanske mot slutet när jag krigade på som mest med alla saker som behövde göras. Och det var mycket strul och det var otroligt mycket smärta och sådär fram och tillbaka. Och det var en jobbig tid då. Då var det väl inte så att jag gick runt och tänkte på att jag skulle bli coach, utan det var nog mer än jag var tvungen att lägga all energi på att mer eller mindre få saker och ting fungera för att jag ens skulle kunna träna. Så att när det sen började landa och jag och min fru Elin pratade mycket om det och även med min mamma och pappa och familj liksom om okej, i slutet kanske faktiskt börjar komma det, nu har vi testat allt som går att göra och det kanske inte finns någon lösning på det, så började man väl fundera och diskutera, och för mig var det en väldigt solklar liksom väg att gå om fallet var att jag inte kunde fortsätta vara professionell fotbollsspelare. Och så som jag känner idag och så som saker och ting har utvecklats, så är jag otroligt glad att jag tog beslutet att det fick vara nog som spelare, och möjligheten att få gå över och vara tränare bland de bästa besluten jag har tagit och någonting som jag älskar. Jag kliver upp varje dag och tycker att det är otroligt roligt och utvecklande, och jag ser bara liksom positiva möjligheter och jag har en enorm drivkraft. Så att det var en tydlighet från början, och sen så var det väl lite luddigt där under slutet av karriären, men sen nu känns det så självklart som det kan kännas.
Du har ju gått utbildning och gör kanske fortfarande på fotbollsförbundet tränarutbildning. Hur är det och vad plockar man upp där?
Men jag tror att man alla vi som går den och alla som går liksom olika utbildningar kommer från olika ställen och olika vardagssituationer. Och för mig har det varit utvecklande att få träffa liksom människor som jag kanske gör mestadels i min position, som är lite äldre, som har lite mer erfarenhet av livet och som kommer med olika perspektiv på saker och ting. Att kunna liksom suga åt mig så mycket av all information som jag kan och ta det som jag gillar och det jag kanske inte är helt överens med. Det får man liksom försöka se mig på andra ögon, och är det någonting jag kan lägga till i min egna repertoar eller någonting jag inte ska använda. Så för mig har det varit lärorikt att få kanske lite mer praktiska och liksom redskap i vardagen att få kunna jobba med i stresshantering kanske, eller hur man ska kunna försöka ha en hållbar karriär och vad som är viktigt och hur saker och ting ska fungera. Men också det här med att få diskutera med duktiga utbildare och människor som har varit i fotbollsvärlden längre än vad jag har varit och som har upplevt saker som man kan ta till sig. Så att det ser jag bara som positivt.
Ibland när man talar med spelare och man frågar, är ni intresserade av tränarna? Herregud, spelare är lugnt jämfört med tränare. När jag kommer till träning står tränarens bil där, och när jag åker är han kvar. Och det tar ofta mycket längre tid. Hur är den omställningen från dig, från att ha varit spelare och haft det lite lugnare än en tränare? Det är väl ett jobb som nästan aldrig tar slut. Man kan hela tiden göra mer och mer och mer.
Ja, så är det verkligen. I mitt fall så kanske det är lite kanske det är lite farligt. Jag älskar det. Jag älskar fotboll och är otroligt liksom, vad ska man säga, energisk på att försöka lära mig så mycket jag kan och vill liksom komma åt information så fort som möjligt och utvecklas. Så att det går att jobba hur mycket som helst. Så att det är nästan så att man får verkligen träna på att stänga av de timmarna som man inte är på jobbet. Om det ens går. Så att det är väl mycket fotboll i huvudet hela tiden. Och man jobbar ju såklart mycket längre dagar. Och det kräver mer ur ett planeringsmässigt perspektiv än vad det gör att vara spelare. Det är ett större ansvarsområde. Du har ansvar för fler människor än vad du har annars. Och så ska man få det att fungera med den vanliga vardagen. Med familj och barn. Och att liksom få alla att känna sig uppskattade och prioriterade. Så att det kräver såklart, det kräver mer av en, men jag tycker det är otroligt roligt att försöka hitta ett sätt som fungerar bra för mig och min familj och jobbet.
Vad vill du spela för fotboll?
Men jag gillar väl jag har en ganska tydlig vision av vad jag tycker är ett sätt som jag vill spela på. Det är väl att vara ett kontrollerande fotbollslag, att försöka vara ett lag som styr matcher och har en tydlig identitet i saker och ting vi vill göra saker på. Gillar att ha bollen, men det är inte nödvändighet för att liksom kunna uträtta de sakerna vi vill ha. Jag tycker det är viktigt att så som fotbollsvärlden har utvecklats med all form av data och statistik som finns, att kunna dra nytta av det och se på sätt man kan utveckla sin fotbollsvision på. Vad är det som faktiskt genererar målchanser? Vilka ytor är det man vill komma åt? Och försöka vara så effektiv och underhållande på samma gång i sättet att spela på. Att komma till mycket avslut. Att ha ett aggressivt och högt försvarsspel om det passar för matchen. Så att gärna ett kontrollerande och styrande fotbollslag som har en vision om att dominera matcher. Både med och utan boll. Ursäkta.
Du har ju under karriären haft ett gäng tränare. Vad är det för förebilder du tar med dig, eller möjligtvis egenskaper från vissa tränare som du tar med dig? Det ska jag dra nytta av.
Ja, men jag tror man, i alla fall vad jag har försökt att göra, det är väl att liksom alla tränare man har ju såklart både positiva och negativa sidor, precis som alla människor har. Så att för mig har det varit viktigt att försöka se båda sakerna och se vad passar mig som människa, vilken typ av människa är jag, vilken typ av fotboll vill jag gärna spela, vilken typ av coaching style tycker jag om. Jag har haft fantastiskt duktiga fotbollstränare i alltså Kokki och Roberto De Serbi och de som rent fotbollsmässigt ner på detaljnivå har liksom varit otroligt givande. Och sen så har jag haft fantastiskt bra ledare i när jag har liksom kommit upp genom ungdomsåren med liksom de förbundskaptenerna man haft och fått uppleva det. Och så för mig har det varit viktigt att rent fotbollsmässigt kanske det var lite turbulent under några år i karriären med mycket tränarbyte. Men så här i efterhand så kan jag verkligen se tillbaka på den tiden nu och sen att okej, jag lärde mig mycket och jag lärde mig att alla människor är olika och sättet man kommunicerar på är viktigt. Och jag har försökt lära mig så mycket jag kan av så många som möjligt och ta med mig det.
Vilka dåliga egenskaper vill du inte ta efter?
Men jag tror att vi går väl mer och mer mot en värld där folk är mer, vad ska man säga? Kanske mer, vad ska man säga utan att det blir fel, men folk vill ha en förklaring till varför vi gör saker. Det ska finnas ett syfte, det ska finnas en mening med saker och ting. Så ett sätt att kommunicera på som ska ge en tydlighet till alla individer. Att kunna vara duktig på det liksom man personliga. Att kunna coacha personer både i lagformen också kunna ha en relation som bygger på respekt och tillit, men där gränsen ska vara tydlig de gångerna man behöver sätta ner foten. Så att det är väl sådana bitar om att försöka. Jag kommer alltid försöka vara Oscar och den personen jag är och hur sättet jag gillar att bli bemött på, och sen så försöka väva in det så att man försöker nå ut till så många människor som möjligt i grupp.
Vem är den bästa tränare du haft om du tittar tillbaka?
Jag tror jag personligen upplevde en otroligt stor utveckling och personlig framgång under Kokki i PSV. Och har många saker som jag tar med mig därifrån. Och som sagt, ganska mycket av det här rent hur man coachar man, men också i grupp. Så att, jag skulle väl säga Filip på det sättet.
Du har ju upplevt det i Palermo där man bytte tränare mycket. Och jag menar, i hela världen så är det ju så att det är mindre tålamod med tränare, det ser vi ju även i Sverige och Danmark och så. Hur ser du på att gå in på liksom en yrkeskarriär där det är så himla lätt att bli av med jobbet?
Ja, men jag är ganska lugn inför den biten. Jag menar, vi alla vet att det är liksom, ska man in i den här världen så ska man vara med i leken, får man leken tåla, och det är så det fungerar. Möjligheten man får som jag tycker är otroligt spännande är att få kunna liksom komma in i ett rum eller i en klubb med mellan 18 och 22 spelare kanske och en stab uppe på det och försöka implementera sin fotbollsfilosofi och försöka nå ut till människor och få bygga nya relationer och få utmana sig själv och försöka få en grupp att fungera och dra åt samma håll. Och sen ibland kommer det lyckas, ibland kommer det inte lyckas. Så det är så det är. Det är svårt att säga vad som är rätt sätt och vad som är fel sätt i fotboll. Jag tror man måste ha en tydlig vision och man måste tro på det man gör. Och sen så, för varje gång det går bra så måste man göra en ordentlig självrannsakan. Och för varje gång det går dåligt så måste man kanske vara ännu tuffare i sin självrannsakan och ta med sig de sakerna som man behöver titta på, behöver skruva lite på och behöver lära sig av.
Du sa i början att du hade höga ambitioner med din tränarkarriär. Vad innebär de mer konkret? Vad är det du vill?
Men som du sa innan så fick jag ju avsluta min karriär kanske i förtid mot vad många andra gör och mot vad min dröm och ambition var när jag började spela. Men istället, så som jag är som människa, så istället för att sitta och tycka det var jobbigt så försöker jag vända det här och jag måste säga att jag älskar tränaryrket. Jag tycker det är otroligt kul och otroligt givande. Och istället då försöka utnyttja att jag har ett fantastiskt driv och viljan att utvecklas. Och förhoppningsvis kan vara tydlig med att jag har fått med mig en stor erfarenhet från en karriär som jag är stolt över. Men kunna tillsammans med de bitarna, tillsammans med min personlighet och mitt sätt att se på andra människor, kanske kunna nå ut tidigt och istället utnyttja att jag kommer in tidigt på tränaryrket. Så att min ambition är så fort som möjligt komma till en plats i livet då jag har möjlighet att utvecklas på absolut högsta nivå. Och sen såklart få möjlighet att få visa vad jag går för på en nivå som är svår att säga idag, men som är så högt det kan bli. Precis så var jag som spelare, att för mig finns det ingen anledning till att gå helhjärtat eller all in på någonting om du inte har höga drömmar, och det har jag om min tränarkarriär också. Så att jag är ödmjuk inför uppgiften, men jag är verkligen högst målmedveten om att lyckas så snabbt jag kan. Så att jag ser det här som en fin möjlighet att få stå på en plats just nu med ett Superliga-lag och få träna och få hålla i de bitarna som jag får göra och se det som en utveckling fram tills den dagen Lars kom. Så att det ser jag verkligen positivt.
Hur sugen är du på att komma till Allsvenskan och ta ett lag där?
Men jag tror att när jag väl tog klivet ut från Sverige och blev proffs, liksom fotbollsspelare på liksom heltid i Europa, så liksom var det väl ett beslut man tog. Så jag har ingenting som säger att det måste vara Sverige eller det måste vara Danmark eller det måste vara Norge eller någonting sånt, utan jag kommer försöka samla på mig den erfarenheten som jag kan varje dag, och såklart så måste jag ju ha de utbildningarna som krävs. Men när det väl är klart och jag står redo och känner mig klar med att okej, det är dags, då har jag liksom inget som säger att det måste vara det här eller det måste vara det här, utan jag kommer vara väldigt öppen över ett projekt som känns spännande och en match med det stället man ska komma till som fungerar bra på många plan. Så att det är ingenting i mig som säger att jag måste hem till Allsvenskan nu eller jag måste hem när jag ska ta över mitt första lag. Men det finns heller ingenting som säger att jag inte vill det eller inte kommer det, utan den platsen som känns som bäst kliv att ta för rent, vad ska man säga, prestationsmässigt med min fotbollsfilosofi och min filosofi på hur man ser på människor och lag och allt det där, det beslutet kommer jag ta då.
So Mr. Fuentes, good to finally meet you. Welcome to Hammarby.
Endelig, tack så mycket. I think that I try to do my best for my former club, Åbo, which I'm very grateful to them. And at the same time, of course, excited about finally being here. And I'm looking forward to start with Hammarby and this exciting project. And I'm looking forward to just meet all the people, meet the players.
Du är en av de svenskar som kanske har bäst koll på Martí Cifuentes i det här läget, eftersom du jobbat så nyligen med honom. Vad är det Hammarby får?
De får en väldigt driven coach och en väldigt driven människa. Han är strukturerad, väldigt kunnig inom sin sak. Han har en Han har en stor ambition och ett bra driv. Både till att förmedla ut det han vill, men också att försöka utvecklas och lyssna på sina kollegor som han låter få stor möjlighet att utvecklas, vilket jag är otroligt tacksam för. Han är fotbollskunnig och väldigt tydlig i sin filosofi, att det här sättet han vill spela fotboll på. Så jag tror att det är en väldigt bra match för Hammarby, i alla fall med den truppen de har och med de förstärkningar som kommer, så tror jag att det kommer fungera jättefint. Och rent personlighetsmässigt så har jag och Martin en superfin relation, och jag kommer önska honom allt lycka till i Hammarby, och jag tror definitivt att de kommer få det att snurra på bra.
Var det aktuellt för dig att följa med?
Det är klart, när man har jobbat så hårt och så tajt så som vi har gjort, och med det förtroendet som jag fick från början när klubben och Martin tog ett beslut om att ta in mig i staben, så det är klart att det fanns diskussioner om den frågan, men Martin tog klivet och gick till Hammarby och jag är kvar i OB med min position och med allt det ansvaret jag har fått. Så att det är som det är just nu, och jag tror att det fungerar bra för båda parterna, och sen så vet man aldrig vad som händer i framtiden. Men just nu så är jag här, och mitt fokus är på att jag ska utveckla så många bra fotbollsspelare jag kan i den här klubben, och förhoppningsvis få Ålborg och ta de kliv som behövs för att vi ska kunna vara med och slåss om det i slutet på säsongen.
Ja, han känner ju till allsvenskan lite, men utgår från att han ändå bollade med dig liksom när Hammarby var på. Hur upplevde du jakten, och vad sa du till honom om Hammarby?
Ja, men jag vet att det fanns ett ganska stort intresse för Martin. Så vi hade gjort det otroligt bra under den här 6-månadersperioden och fått saker och ting att snurra på ett fint sätt. Så att det fanns intresse, och vi bollade en hel del och pratade om situationen. Och det, i min mening så jag är såklart ny i gamet om att vara coach, men jag har varit i den här fotbollsvärlden ganska länge, så det är många bitar som ska vävas in innan man liksom man bryter upp och tar ett kliv och flyttar på en hel familj och börjar om på nytt. Så att vi pratar om mycket, både fotbollsmässigt och sportsligt, men också liksom rent socialt och alla de bitarna. Så att, det var ju såklart från det att det tog fart, så var det klart att det var intensivt för båda parter. Och det är så det är i den här världen. Jag tror att alla som har varit här ett tag, de vet hur det fungerar, och inte minst du. Så att när saker väl börjar ta fart så kan det gå väldigt snabbt, och det gjorde det väl här också.
Om vi backar till i juni 2021, så kom ju, ja, när många av dem du hade spelat med höll på att ladda upp inför ett EM som väntade, så du som hade varit en del av det landslaget meddelade att du slutade. Hur svårt var det att komma fram till det beslutet?
Alltså det var både och. Det var otroligt, framförallt var det otroligt tufft, och det liksom, det gjorde ju såklart ont att ta ett beslut, att få avsluta någonting som man har drömt om att få göra mer eller mindre hela sitt liv, och som man har kämpat och krigat för under så många år och så målmedvetet jobbat för att liksom få saker och ting fungera. Så att hela processen med att väl ta beslutet var jobbig. Men att liksom när jag väl kom fram till det där, för jag funderade inte på det särskilt länge egentligen, utan jag var så pass fokuserad på att det skulle fungera och jag skulle få det att funka, och vi testade allt, och jag har gjort, tror jag, det finns inte någonting som jag kan sitta och säga efterhand och säga att nej, men jag har inte testat det, utan, och när jag väl var liksom bara klar med den processen med att ha testat allt, så kom det som en naturlig del i att det liksom, det går inte längre, jag kan inte jag kan inte på ett fysiskt sätt få det att fungera och spela fotboll på den nivån jag vill, och då ger det inte mening för mig, utan då är det mycket mer värt att få ta alla de positiva bitarna som jag har fått med mig under min karriär, och istället få gå all in på att försöka ge det till andra fotbollsspelare som fortfarande kan utöva fotboll på den nivån som jag själv var och som jag ville till. Så att det var otroligt tufft, och det gjorde ont, och det var många liksom diskussioner, och det var såklart en hel del tårar, men själva processen gick ganska snabbt när jag väl liksom, när säsongen var över efter sista matchen mot AGF där i den sista playoff-matchen efter det, så så var det en process som var liksom, men det här, det går ju liksom inte. Jag kan inte fortsätta. Jag kan inte utöva det på den nivån jag vill, och då är det bättre att ta ett beslut som gör att jag fortfarande kan vara kvar i fotbollsvärlden med liksom ett glatt humör och en positiv inställning till livet.
Vad var det konkret som var fel, och hur kändes det för dig att spela fotboll med det felet?
Jag har ju, som inte är någon hemlighet, jag gjorde ju två operationer i båda höfterna. En i PSV 2014, tror jag, september 2014. Kom tillbaka precis innan EM-slutspelet med U21 och spelade det, och det gick ju som det gick, vilket var fantastiskt för alla. Och sen så hade jag några år som det funkade hur bra som helst, och sen så gick det in i en ganska brant brant slutning ner i smärta igen, och i slutet där så spelade jag på mycket sprutor och mycket piller i Italien, och till slut så tog vi ett beslut om att det var dags att operera igen, och då opererade jag båda höfterna igen. Och sen efter det så var det en lång rehabperiod, men jag fick fart på det igen liksom, och kroppen fungerade på ett bra sätt under min tid i Ryssland, och även för säsongen i Italien innan jag gick till Ryssland, så funkade det bra. Och sen så kom jag till Aalborg med en förhoppning om att men det här kommer liksom bli ett bra steg, och jag kommer få vara delaktig i ett projekt som jag tyckte var spännande, men förhoppningsvis en satsning på att vi skulle kunna vara med och slåss om det. Och jag spelade de första 5 eller 6 matcherna, tror jag. Och sen så kom jag i en duell med Nordsjällands målvakt och slog till mitt knä, så att det blev som en blödning uppe i höftskålen, så det började blöda in i benet liksom, som ett bone bruise. Och efter det sen så fick jag aldrig det att fungera igen. Det var konstanta smärtor och liksom vilosmärta, och jag kunde inte riktigt ha en fungerande vardag och få saker och ting att fungera, med varken med att kunna gå ut med Elin eller hunden, eller leka med Navy, eller ens träna fotboll för den biten heller. Så vi testade allt med injektioner, och det var rehab och det var piller och alla möjliga saker. Men det var väl där mer eller mindre det tog slut. Och sen så försökte jag under det var väl nästan 7-8 månader som jag försökte komma tillbaka och spelade någon 15 minuters här vi på smärtstillande, och någon 20 minuters här på någon spruta liksom. Men till slut så gick det inte. Jag tränade knappt ingenting under den perioden, och då var det ganska naturligt att lägga av liksom.
Är det något du har medfört någon liksom i höften som gör att all fotbollsspelande och träning, att det gör att det blir omöjligt? Eller vet man var det kommer ifrån från början?
Jag tror inte man vet riktigt var det kommer från. Så den skadan som gjorde att jag var tvungen att sluta, den hade enligt alla specialister kunnat ske vem som helst. Sen att jag hade en historik med två liksom, med dubbelsidig höftoperation 2 gånger, det är spelare som har gjort det innan och fått det att fungera, och det gjorde jag också under några års tid, men till slut så slet det väl ut liksom med så pass hård belastning under så pass lång tid, och sen när den här sista liksom, vad ska man säga, hårda smällen kom och det blev något annat som gick sönder, så var det omöjligt att fortsätta. Så att jag tror inte man vet riktigt var det kommer ifrån, men jag fick det att fungera under en ganska många år tid på en ganska hög nivå. Så jag är otroligt lycklig och glad över att jag fick vara professionell fotbollsspelare på den nivån jag fick under så många år, och fick uppleva allt jag fick uppleva och ändå kunna liksom ta med mig alla de erfarenheterna.
Hur funkar det? Jag menar, du har ju ett långt kontrakt. Är du försäkrad eller försvinner all ersättning omedelbart när man blir skadad på det sättet?
Nej, men det är nog olika från land till land och sådär. Men just nu så, från den dagen som jag valde att bli coach, så skrev jag om alla kontrakt. Och jag sitter inte på något spelarkontrakt längre, utan jag var väldigt tydlig och klar med klubben att ska jag bli tränare så vill jag bli tränare fullt ut. Och då måste vi ha, då ska det vara liksom på riktigt. Så att deras tydlighet från början var precis så som min, så att det kontraktet jag hade, det rev vi, och det var det. Och sen skrev vi ett tränarkontrakt som jag har nu fram till sommar 2024, Så att det var, för mig var det väldigt viktigt att det skulle liksom, ska vi göra det här, ska vi göra det på riktigt, och ni ska tro på den här processen. De föreslog det, men för mig var det viktigt att de hade den visionen jag hade om att vi gör det på riktigt. Så det är så det ser ut.
Och det blev också 2-1 strax för pausvilan. Hiljemark drog till bakom Miller.
3-0 kommer här. Och då är det Hiljemark som kan tro in returen där.
Och Ishizaki springer i djupet. Och mot Ishizaki! Stefan Ishizaki 1-0 för Elfsborg. Är det ett guldmål? Måne! Elfsborg svenska mästare 2012.
Om man går tillbaka en bit i tiden så är det ju från Gislaved, men kom igång ordentligt i Elfsborg där du bland annat vann SM-guld och så. Hur var åren i Borås för dig?
Fantastiska. Jag har mer eller mindre bara gott att säga om alla de åren. Jag fick möjlighet att komma dit och få gå gymnasium i Borås och få flytta dit själv och få ta alla de liksom, utvecklingskliven som kommer med det, med att kunna sköta om sig själv på ett professionellt sätt och få bo med liksom, andra likasinnade och liksom, alla de bitarna som var fantastiskt givande, och där jag träffade några av mina absolut närmsta kompisar och min bestman dessutom. Så att jag... Den delen var fantastisk, och sen att det gick ganska snabbt genom ungdomsleden upp med lite vad ska man säga, korta sessioner i både juniorlaget och U21 egentligen innan jag fick chansen i A-laget och fick ta de kliven och komma in i den truppen med alla de kvalitativa fotbollsspelarna som fanns där då, men också människorna och sättet de hjälpte mig att utvecklas på och att få se det på nära håll och få ta kliv tillsammans med dem var otroligt. Så att få avsluta det med ett SM-guld och sen ta klivet ut i PSV var väl lite cherry on top liksom, att det var fantastiskt.
Fanns det någon tanke att gå ut tidigare eller kände du att du ville avvakta lite med att gå ut i Europa?
Men jag har väl alltid varit alltså jag är ganska driven på allt och jag gillar inte att sitta och vänta på att saker och ting ska liksom ske, så att det fanns helt klart ett intresse från diverse klubbar tidigt. Men det var en tydlig dialog med Elfsborg på den tiden. Och vi hade en plan som vi ville fullfölja. Och Elfsborg var otroliga i den processen också, så som det blev till slut. Så att, alltså, mycket tidigare skulle jag inte säga att i så fall var det väl att man skulle lämnat ett halvår innan liksom på vinter där, men, eller på sommaren. Men då var vi mitt uppe i en guldstrid, så det var liksom ingen naturlig del att gå heller, utan det föll sig naturligt att lämna i januari efter vi hade vunnit SM-guld och det passade bra in hos PSV också. Så att jag var ju, vad var jag, 19, nyssfyllda 19, så att det var ju det var relativt tidigt ändå skulle jag säga.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aanvoerder van Jong Zweden werd Oscar Hiljemark Europees kampioen. En voor kampioenen wordt er een erehaag gemaakt en die krijgen een klein presentje.
Oscar Hiljemark is 20 jaar, komt uit Zweden en is middenvelder en is per direct PSV'er. Dit is een handtekening die hem aan PSV verbindt.
Ja, it's a good club, good reputation. It's a big club in Holland and in Europe, so it feels very good. Many people have spoken good about PSV.
Holland eller Nederländerna lyfter man ju ofta fram som ett bra land att gå till, just någon av de större klubbarna, Ajax, PSV och så. Vad lärde du dig där och vad tog du för kliv där?
Otroligt mycket. Lika många kliv som man kanske tog som ungdomsspelare och person och även som seniorspelare i Elfsborg. Lika mycket tog jag väl när jag väl kom till PSV med den nivån det var, med den truppen vi hade och vad man ser vad alla de spelarna spelar idag, så var det ju rent träningsmässigt. Så hade jag väl kanske knappt kunnat välja en bättre plats i Europa att komma till. Så att det var otroligt givande och det var en kvalitetsnivå som var helt overkligt hög. Så det tog väl någon vecka, månad innan man liksom, oh shit, det är så här snabbt det går. Och det var mycket att snappa upp och det var mycket att komma in i. Men det var väldigt bra människor och klubben är otroligt bra på att ta hand om de som kommer. Och det var bra uppstyrt och det, liksom, det var ingen övergångsperiod som tog superlång tid, utan jag var ganska snabbt inne i det och sen var det bara att köra.
Efter U21-EM-triumfen, och jag menar, PSV har ju vunnit ligan även om du hade väl varit skadad delvis det året de vinner ligan, så kändes det som att du ville iväg till nästa nivå, och det blev Palermo som väl hade sina plus och minus. Utifrån sett upplevde man ju det som lite turbulent. Kan du känna att det inte hamnade helt rätt där, eller?
Men jag tror att, alltså, om man ser på det rent liksom krasst efteråt, så är det klart att så som det spelade ut sig så var det väl liksom, det blev ju inte helt perfekt. Men när jag satt där efter vi hade vunnit U21 och jag hade spelat i 2,5 år i PSV och jag kände mig redo för att ta nästa kliv, och Palermo hade blivit, jag tror de hade blivit 10 året innan i Serie A, och det var ett ganska liksom intensivt intresse från deras sida, så kändes det ganska perfekt. Det var en mittenklubb i Serie A. Det fanns en stor chans för att jag skulle få spela och få utvecklas. De hade haft liksom en bra session, de hade spelat fin fotboll, de hade precis sålt Dybala till Juventus och har ganska många stora spelare innan det. Så jag såg det som ett otroligt fint kliv att liksom få mellanlanda i en av Europas största ligor och ganska snabbt förhoppningsvis kunna ta nästa kliv. Och det gick ganska snabbt. Jag fick en otroligt bra start på det. Jag spelade otroligt mycket. Jag satt väl på bänken, tror jag, de två första matcherna i Serie A. Sen därefter spelade jag varenda match resten av året nästan. Och det fanns intresse redan liksom från diverse större klubbar då. Som sen tyvärr inte blev någonting. Lite beroende på Palermos vilja att göra en deal där och då, lite vad de begärde, som kanske så här, i efterhand kan kännas att det hade varit häftigt om det, det blev någonting av det.
Vad var det för klubba? Vill man ju alltid veta.
Ja, men det fanns väl en stor diskussion. Det var, vi hade väl lite från West Bromwich i Premier League, och det var Fiorentina, och det snackades lite om Milan på ett tidspunkt där de hörde av sig. Så att, rent där och då så kändes det, wow, det här valet var ju optimalt och fantastiskt. Och sen blev det inget av det. Och då blev man väl liksom såhär, okej, men varför inte, ni köpte mig för en ganska rent europeiskt sett mätt en billig summa från PSV, och det fanns några bud som skulle generera mycket till Palermo och generera liksom en möjlighet för mig att ta nästa fotbollskliv. Och så blev det inte så, och sen så det halvåret som, vad ska man säga, det året som kom därefter, så fortsatte jag spela nästan varenda match fram till de sista 1,5 månaderna när jag bestämde mig för att det var dags liksom att hitta en annan lösning. Så spelade jag fram tills dess, och det var väl liksom lite upp och ner, och vi hade, klubben började få lite problem liksom med både ekonomi, och det var mycket tränarbyten, och det var saker som inte riktigt var styr på. Så när det sen väl kom till kritan att okej, men det är dags att liksom det är dags att titta på en lösning nu, för att jag känner att jag vill komma ifrån. Då så blev det Genoa, vilket också var en fantastisk upplevelse. Jag liksom så här i efterhand så är det klart att det var några tränarbyten och sådär också, men rent procentuellt sett över hur mycket jag faktiskt har spelat och hur mycket fantastiskt fina fotbollsmatcher jag har fått uppleva och med det ansvaret jag har fått i de klubbarna jag har varit i, så ser jag bara tillbaka på det på positivt. Det går aldrig att säga exakt hur saker och ting ska gå i en fotbollskarriär, och det tror jag alla är medvetna om. Jag ser inte tillbaka på någonting med så här en dålig känsla eller ånger på något sätt, utan mer, mycket mer positivt och liksom en stolthet.
Det är bara några dagar sedan den legendariska och ökände presidenten Samparini gick bort som 80-åring. Hur var han att ha som president för klubben?
Nej, men han, såklart att han var så som många italienska presidenter är, så energisk och ville såklart vinna så mycket som möjligt, och när vi inte kanske gjorde det eller fick fart på det så tog han sina beslut som han trodde skulle hjälpa laget och klubben på bästa sätt, och ibland så kanske det inte var optimalt att byta så mycket tränare som vi gjorde, men han var the boss, han ägde klubben, han var president, han gjorde som han ville och bestämde, och det var ju bara att ställa in sig i, och det har jag också fått med mig mycket lärdomar från, att oavsett vad som händer så handlar det bara om liksom att vara tydlig i sin målmedvetenhet och fortsätta jobba, och kommer in en ny head coach så får du ge honom vad han vill ha. Och det har jag fått med mig mycket om i min egna utveckling som människa framförallt, att saker och ting kan förändras, men du kan fortfarande jobba väldigt hårt och få möjligheten att bevisa för nya människor att du är bra nog.
Vad jag förstår var det också en tid när det inte gick så bra för Palermo, mycket hotellboende när ni skulle in, vad är det heter, Ritorno eller något liknande.
Ritiro,
och även att liksom supportarna inte var att leka med, så din tjej fick åka därifrån, eller nuvarande fru. Hur var det?
Nej, det var väl kanske det som var mest negativt med det hela, som man inte liksom var van vid i PSV, där vi mer eller mindre vann varenda match och allt var frid och fröjd och allt var uppstyrt, och det var liksom, det var VIP-kvällar och det var fantastiskt fint på arenan och allt sådär. Och så komma till ett ställe där saker och ting till en början var fantastiskt, och sen så när det började väl gå lite dåligt för laget så slöt väl inte fansen upp riktigt, utan det var snarare tvärtom. Så att det blev ganska hektiskt och såklart en chock för mig och Elin, som kom från en tillvaro där man aldrig upplevde något sånt, till att helt plötsligt så var det liksom fans som gjorde att man inte kunde åka hem från träningsanläggningen, eller fans som var så pass hotfulla efter matcher att vi som lag och familjer var tvungna att lämna liksom Sicilien. Så det var ju en helt ny grej och en upplevelse som inte var positiv på något sätt, men som gjorde att man blev ganska tuff och hårdhudad och liksom ganska snabbt fick vänja sig vid okej, men så här kanske det är här, och det måste vi liksom bara ta oss igenom, och det är så det är. För mig och Elin vi var ganska nya i gamet som par också, och så får flytta utomlands till Sicilien, och sen så kom det här ganska snabbt därpå. Så för oss som par, men också som liksom enskilda individer, så var det en ganska tuff utveckling som vi behövde göra där och då för att saker och ting skulle fungera, både mellan oss men också på ett personligt plan. Så att det gjorde oss väldigt starka i slutändan, men där och då var det väl inte jätteroligt, får väl vara ärlig att säga.
Hur ofta var du rädd?
Alltså jag var inte rädd så ofta, det var mer att man, jag kunde väl känna en liten otrygghet i att om vi skulle åka, att man liksom, okej, men vad kommer ske i Palermo, vad kommer hända där när man är borta, och har Elin det bra och hur mår hon? Det var nog mer sådana bitar, tror jag, som man tyckte var jobbigt. Liksom, vi var ju alltid omhändertagna av laget, och var det för liksom tufft i Palermo så var vi iväg. Utan det var väl mer den familjemässiga situationen som var så här. Okej, men hur får vi det här att fungera, och får vi det att bli liksom en trygg vardag? Så att, det var nog mer den biten.
Kunde man gå ut på stan och så, eller höll man sig hemma när man hade förlorat?
Det var väl någon gång som jag fick vända på väg ut till att vi skulle ta någon kaffe i stan som det kom fram lite folk. Det var väl några sådana incidenter under de åren där man fick vända och gå tillbaka och sätta sig i bilen och åka hem igen. Så att, det är saker man kan se tillbaka på nu och skratta lite grann och säga att oh shit, vilken resa det var.
Men det blev aldrig något fysiskt, utan det var mer bara hotfullt.
Ja, exakt. Nej, det har aldrig varit några problem rent. Jag sa att om folk har fysiskt gjort någonting som har skadat, utan det är mer det psykologiska som man fick titta på.
Och för Oskar Hiljemark har det varit en väldigt speciell säsong förstås. Inte bara 1, 2, 3 eller 4 tränarbyten, utan 8 stycken under en och samma säsong.
Man försöker vända det till något positivt och lära lite mycket olika taktiker. Så att jag har väl spelat vända taktik som går.
Sendra, gol av Oskar Hiljemark, bollen går i stadiga.
Sen är det ju Genoa lån och sen Genoa köper det eller tar över det, och det är lån Panathinaikos, Dynamo och Moskva. Hur är det att gå på lån som spelare?
Men jag tror att i Italien så tror jag det är väldigt, väldigt vanligt. Jag gick till Genoa med en obligatorisk köpoption, så det var liksom ett lånet. Det är nog mer så man gör det i Italien. Jag tror det är väldigt, väldigt många som gör det så. Så att när jag gick dit så visste jag att jag skulle vara där under min kontraktsperiod, och jag blev värvad av klubben och av tränaren och hade ett bra snack och spelade de flesta matcherna jag kom där det halvåret. Och sen så kom jag tillbaka och fick en ny erfarenhet med en försäsong där jag helt plötsligt fick en information om att vi vill att du tittar efter ett annat ställe. Och det var väl en chock där och då, liksom ingen förklaring. Jag hade spelat nästan alla matcher under första 6 månaderna jag var där, och sen så helt plötsligt så skulle man på lån. Så att vi tog ett lån till Panathinaikos där det fanns lite andra svenskar, och liksom få spela matcher och få behålla ett bra flow. Och det var också en fantastisk upplevelse, både rent socialt och få bo på ett sånt ställe med de vännerna som vi ändå hade där, som vi kände sedan tidigare, och liksom hela den biten var otrolig. Men sen så kom det en ny tränare till Genoa som jag hade jobbat med innan, som gärna ville ha tillbaka mig. Så det blev ju bara 6 månader. Så det var liksom in and out lite grann. Och sen tillbaka till Genoa. Och sen var jag väl där i 3 år tror jag. Om jag inte har räknat helt fel. Där jag mer eller mindre var given under de 3 åren. Och sen så var jag tvungen att göra min operation i slutet. Och precis samma sak, samma visa där. Att jag kom tillbaka efter rehaben och körde en hel försäsong, och sen när det var en och en halv vecka kvar eller någonting av off-transferfönstret så fick jag information av en ny sportchef och en ny tränare att jag skulle titta på något annat. Och det var, då var man väl lite mer van, och liksom, då var man lite äldre i gamet, så att det var liksom ingen chock. Okej, det är så ni vill ha det, men just nu så är jag, trivs jag här. Och sen så till slut så hittade vi en bra lösning i Dynamo Moskva, som var en otrolig upplevelse rent, vad ska man säga, familjärt och personligt. Och sen som såklart genererade en bra ekonomisk trygghet för framtiden. Så att så som det blev, så var det väl en win-win det också.
När man gör lite research så såg man att du hade någon tvist med Panathinaikos om pengar, och så har du fått ut alla pengar. Ibland känns det som att man, i vissa klubbar funkar det inte alltid 100.
Nej, jag tror vi sitter väl och jobbar på att få ut lite pengar lite här och var från vissa ställen i Europa. Så att det tar sin lilla tid, men det ska nog lösa sig tids nog det också.
Hur mycket pengar är det du är ut med, eller som du inte har fått?
Ja, det är väl, det är såklart några kronor. Men så som regelverket är uppsatt idag med FIFA och allting så kommer väl det. Men det är alltid speciellt om man varit i klubbar där det har varit lite körigt, så tror jag inte jag är den endaste spelaren som sitter och väntar på lite utbetalning.
Går man efter dem via FIFA eller kör man via sin advokatagent, eller hur gör man?
Jag tror det är väl olika från klubb till klubb. Jag brukar alltid säga att vi ska försöka göra det så liksom så riktigt och så vad ska man säga, så sportsligt och på rätt sätt. Så att först och främst har man väl en dialog, och sen så vad det mynnar ut i så får man väl se om det löser sig. Och löser det inte där, utan man måste gå hela vägen, så hamnar det väl hos FIFA till slut. Men det är väl en ganska lång process innan det går dit. Så att förhoppningsvis så får vi styr på det här inom sin tid.
Men blir man inte förbannad på det? För på något sätt när de vill ha en så är det liksom allt är kanon, om man vill lova det här, och sen så håller man inte vad man lovar. Jag hade blivit förbannad själv.
Ja, jag tror man blir, alltså mestadels blir man väl frustrerad tror jag. För det är ju så långt ifrån så som man är uppvuxen i Sverige och så som allting har fungerat vad ska man säga, i norra Europa där allt är tydligt, allt är klart, du får lön samma dag varje månad och liksom skatten löser sig och allting liksom är uppstyrt, och sen så i södra Europa och på vissa andra ställen så är det inte så. Så det var väl en chock i början, och vad ska man säga, det är bara så det är. Det är inte så att det är specifikt för mig eller specifikt för två andra spelare, utan det är så alla har det i de klubbarna och i de ligorna, och det är någonting som är liksom part of the deal. Och sen så de flesta gångerna så löser det sig bra, det är bara att jag lärde mig ganska snabbt i tiden i Palermo att man ska fokusera på det man kan fokusera på och det man kan påverka, och det försöker jag göra även nu i efterhand. Utan jag har fantastiskt bra människor runt omkring mig som hjälper till med alla de bitarna som jag litar på. Som du sa här innan vi började intervjun, att de som kan sin sak, de ska göra sin sak, och det är så jag ser på saker och ting också.
Hur har du upplevt den här världen? Jag tror att du har haft samma agent hela tiden. Stämmer inte det? Carl Fager har du väl jobbat med. Hur har du upplevt den här liksom fotbollsvärlden? Köpa, sälja, du har ändå bytt klubbar ett antal gånger, lån och så. Hur är det att komma ut som, i den världen som 19-åring?
Jag tror det är för det första så har jag Carl att tacka otroligt mycket, för det är en fantastisk människa och en otroligt proffsig och bra agent, men också en av mina närmsta vänner som jag har haft med mig liksom genom fotbollskarriären. Så jag har han att tacka för mycket, och han har alltid funnits där och gör ett fantastiskt jobb som vi fortsätter även idag, men också på ett socialt plan där vi inte bara pratar fotboll, utan vi har en annan relation som jag är väldigt glad för. Men jag tror, har man de människorna runt omkring sig med en trygghet och folk man verkligen kan lita på som du vet att du kan ringa, som alltid finns där och alltid ställer upp, så är det klart att det blir enklare att hantera det. Men det är ju en tuff värld, det är ju ingen skyddad verkstad på det sättet att folk tar hand om en och du är alltid prioriterad och du blir alltid behandlad på ett bra och på ett rättvist sätt, utan det är ganska tufft. Och så kanske jag var i några klubbar som var ytterligheterna, men man måste vara ganska, jag tror man måste vara ganska trygg i sig själv, och man måste vara ganska stark i sin övertygelse om att det är det här man vill, och man måste vara beredd att offra ganska mycket av sin, vad ska man säga, sin tid och liksom möjligheten att få veta vad saker och ting ska hända. Den finns ju inte i alla fall i södra Europa, där saker och ting är alltid planerat och uppstyrt, utan det är lite dag från dag till dag och vecka till vecka liksom, och leva i nuet och prestera på plats, och rätt som det så är det en ny coach, och då ska du liksom ställa in det led och prestera. Så att det är tufft, det är utvecklande. Man ska vara förberedd på det så gott man kan, och man ska kanske hälsa och prata med någon som har gjort det och verkligen försöka se det lite från worst case scenario innan man tar klivet. Det tror jag är positivt, för då är man mer förberedd.
Din pappa började väl jobba för samma agentfirma. Vad betyder det och hur kom det sig?
Ja, men lika de där som sa om Carl. Jag har en otroligt trygg uppväxt med mig i bagaget, och en familj som har varit helt fantastiska på alla sätt och vis, så är det fortfarande, och där de verkligen har liksom backat upp och stöttat hela vägen, men på ett bra sätt. Det har liksom alltid varit en bra dialog, och det har varit en högt i tak och en öppenhet, och som gör att relationen när jag flyttade när jag var 15 med kanske min mamma och pappa blev mer liksom på ett uppfostrande vis, men relationen blev snabbt, tror jag, väldigt liksom vital och viktig för mig på det sättet som där man pratar om stora saker och viktiga beslut, och man måste ta kliv som människa och utvecklas och mogna ganska snabbt, och där har de varit helt otroliga. Och det är de fortfarande idag. Jag pratar väl med dem nästan varje dag. Och såklart att rent karriärsmässigt så pratar jag en hel del med min pappa om både fotbollsmässiga saker, men också personliga saker, om ledarskapsgrejer och värderingar på det sättet som man kanske behöver ha i kanske den positionen jag är just nu, med att ha människor som man ska få vilja jobba för sig. Så att de har varit otroligt viktiga i mitt liv och i min uppfostran, så att de ska ha det största tacket och en otrolig stor eloge för allt de har offrat och ställt upp med.
Utifrån sett så på något sätt så kändes det som du levde proffslivet som man skulle göra. Du blev ju snyggast klädd i Café 2016 och allt det här. Hur viktigt är det nu, eller var det bara där och då?
Jag tror det är jag som människa. Jag tycker det är otroligt kul med kläder och att få möjligheten att få någonting, få uttrycka sig så som man är som person. Alla är vi olika. Jag tyckte det var otroligt roligt att liksom få möjligheten att få klä mig på det sättet jag trivs i att gå i och de signalerna som man vill skicka om det här är den jag är och det är så här jag känner mig mest bekväm i. Så för mig har det aldrig varit liksom någon, det har aldrig varit någon form av catwalk eller liksom på den sättet att jag ska klä upp mig för någon annans skull, utan jag har alltid tyckt att det har varit otroligt roligt och jag fick väl intresset ganska tidigt. Min morbror hade en klädbutik när jag var yngre, det hängde mycket, så det kom som en ganska naturlig grej. Och sen så alltså när man rent ekonomiskt blir mer oberoende av när man får möjligheten att få tjäna de pengarna som man får göra som fotbollsspelare i Europa, så är det klart att det öppnas väl lite möjlighet till att köpa lite andra grejer som man inte gjorde kanske på sin Älvsborgslön, vilket var otroligt kul eftersom det var ett intresse jag hade och som jag fortfarande har och som jag tycker är ett bra sätt att kunna uttrycka sig som person, att det här är den jag är, så att folk vet vad det de ser, det är det jag är liksom.
Vilken saga det har varit och vilket slut det blev med EM-guld till Sverige.
Suverän straff! Stenhård mitt i mål! Måste sätta den här för att hålla Portugal kvar i turneringen.
Du nämnde ju fakta utan att det största är U21-EM meritmässigt. Hur var, när du blickar tillbaka till den sommaren 2015 där ni vinner och du är kapten, vad är det som sticker ut?
Ja, men hela processen, jag var en del av en grupp som gick igenom kvalet med en helt galen avslutning på de två sista matcherna som vi behövde vinna i gruppen där jag fick vara med, och sen efter det så var jag tvungen att operera mig och insåg väl att det kanske kunde bli liksom tajt att komma tillbaka, men det fungerade inte längre. Jag tog valet och beslutet att operera mig. Spelarna lyckades slå ut Frankrike i playoff. Vi tog oss till en grupp som jag än idag inte ens kan förstå att oh shit, det var liksom, det var England, Italien och Portugal. Där Portugal sen i semifinal körde över Tyskland tror jag med 5-0 om jag inte missminner mig. Så att rent alla de bitarna och sen att få möta Portugal i finalen och den matchen vi faktiskt gjorde och sen få vinna på straffar inför en stadion som var mer eller mindre helt full med svenskar och få komma hem dagen efter med den hyllningen vi fick och alltså, alla de bitarna den sommaren var bara helt, helt fantastiska och liksom, det var en enorm stolthet som man i efterhand verkligen kan se tillbaka och se på liksom att shit, vad var det vi faktiskt gjorde.
En del av spelarna som Victor Nilsson Lindelöf, Ludde Augustin som Filip Helander och så har ju på något sätt etablerat sig i landslaget, flera är givna i Jannes startelvan. Ni är ju ett gäng som inte riktigt klarar du, John Guidetti och så. Är det bara tillfälligheter eller är det något annat? Har man någon annan egenskap?
Nej, men det så, alltså, i grund och botten så handlar det om att... Alltså det handlar ju såklart om kvalitet, alltså ingen av de du nämnde där med liksom varken Ludde eller Vigge som spelar i stora europeiska klubbar eller någon av de andra som var med Filip eller liksom sådär som senare har tagit en mer eller mindre ordinarie tröja i ett landslag, det är klart att sitta och säga att det bara är tillfälligheter, det är ju liksom, det är ju trams. Det är klart det handlar om kvalitet och att under lång tid prestera på en nivå som gör att du är i europeiska toppligor, i europeiska topplag. Sen är det klart att det är tillfälligheter som gör att chansen ges. Och då måste du vara bra nog att ta den. Men jag tror inte jag kan sitta och säga, liksom, sitta här och säga att vi var de som inte spelade ordinarie under Jannet eller liksom Erik, att det är tillfälligheter att vi inte fick göra det. Det är klart att det fanns möjligheter, då hade man presterat på en ännu högre nivå just där och då, den stunden, så kanske man hade gjort det. Men det finns heller ingenting som säger att vi inte har levererat max de gångerna vi har fått chansen, men besluten har fallit på andra spelare. Så att det är i min värld, så över tid så är du bra nog under tillräckligt länge, så får du alltid chansen att spela den tiden du behöver. Och det beslutet är en förbundskaptens jobb att ta, och det tog Janne och Peter och Erik innan det.
Hiljemark in i mitten, kommer till skottläge. Hiljemark i mål! Oskar Hiljemark, 2-0 Sverige.
Det blev framgångar för 19-åriga Oskar Hiljemark från Gislaved igår i hans debut i A-landslaget mot Bahrain. Med bara 10 minuter kvar att spela satte han 2-0 till Sverige, som också blev slutresultatet.
Inför den här matchen har du själv talat öppet om din EM-dröm. Hur tror du den stärktes efter det här?
Det är svårt att säga efter en match och sådär. Man får inte gå ut och spänna sig och försöka visa allt i en match. Men det var debuten för säsongen och debuten i A-landslaget. Så att jag hoppas Erik och Mackan är nöjda, och det kändes relativt bra. Så att nu är det bara att gnugga på.
Det är ju ändå inte så länge sedan du var inne i landslaget. Det var ju november 2020, en träningslandskamp i Danmark, så var ju du specialinkallad med två spelare som var i Danmark ytterligare. Sen blev det ju inte mer. Men jag minns ju när du var med i Qatar med Erik Hamrén. Jag tror jag skrev en krönika att du var så bra att man behövde solglasögon för framtiden var så ljus.
Ja, det var snällt.
Det var det väl. Men det var ju för att jag tyckte så också. Och på något sätt, du var ju med i EM 2016, startade Jannes första landskamp 2016. Men på något sätt tog aldrig riktigt den där platsen som vi var många som trodde och kanske hoppades på. Hur ser du själv på det?
Men jag har fått en frågan innan, och ska jag vara helt ärlig så tror jag det är så som resterande del av alltså karriärsval och fotbollslivet är. Jag fick möjligheten, och rent personligen så kan jag inte minnas att jag haft någon diskussion med någon av coacherna liksom att det fanns något problem eller att jag inte presterade när jag fick chansen. Men det är bara 11 som kan spela. I deras formationer kanske så fungerade med en annan typ av spelare, och de kände sig mer trygga med att kanske ha lite mer balans på mittfältet och andra spelare som skulle gå iväg, eller så kanske de ville ha mer rutin, eller så liksom, det är ju ett fotbollsmässigt och ett beslut som en coach måste ta som de såklart baserar på att det finns ju inte en fotbollscoach i hela världen som inte tar ut det laget han tror ska vinna matchen, för att om man inte gör det så får man sparken. Och det, där och då var det såklart tufft och frustrerande, men så här i efterhand nu när jag själv sitter i rollen så kan jag verkligen förstå att det, liksom, det var verkligen inget personligt, det var verkligen ingenting illa menat, utan det var så de tyckte. Sen kan jag tycka det är hur tråkigt som helst att jag inte fick en större roll i de landslagstrupperna man var med i, och få möjlighet att få ta ännu mer plats och få uttrycka sig ännu mer och få representera Sverige som land under fler minuter på plan. Men det är så det är, och varenda gång jag var där och varenda gång jag fick vara med så gav jag allt, och det är bland det största man kan göra, och den stoltheten man känner när man får representera Sverige är bara enorm. Så att som där, alltså när man reflekterar tillbaka på det så fick jag vara med och vinna U21 som kapten och lyfta bucklan, och jag fick vara med i ett EM och jag fick vara med i ett VM. Sen spelade jag inte 90 minuter i varje match, vilket jag såklart hade hoppats på och satsat på, och gjorde mig besviken där och då. Men
hur hanterar du det under tiden? Jag menar, om man är på ett EM eller ett VM och man inte får så mycket speltid som man hoppas och tror.
Jag tror för mig handlar det, och det är någonting som jag har tagit med mig in i min roll som jag är idag, att ska du få det att fungera så måste du ha en trupp där alla sluter upp bakom det. Sen så kan du vara hur frustrerad du vill, och det vet jag att många av oss var, att shit, vi var på både EM och VM och vi fick inte spela matcherna. Men om du inte är besviken för att du inte fick spela alla matcher eller alla minuter, så ska du inte vara där och liksom ta upp en plats för någon som faktiskt hade varit besviken och att sitta på bänken. Sen så finns det någonting större än dig själv när du är på landslagsnivå, men även klubbnivå. Det finns någonting som är viktigare, och det är ett lag, och det är en lagsport vi har valt att tävla i. Och oftast i fotbollstruppen så är vi 20 utspelare och 2 målvakter. Och det är bara 11 som kan spela, så det menas att det är hälften som ska antingen vara på bänken eller utanför truppen. Och den liksom, den dealen, den signar du upp på så fort du bestämmer dig för att du vill bli fotbollsspelare, och att du då ska sitta och vara tjurig och bitter i x antal veckor eller månader eller år eller en hel karriär, det, liksom, det ger ingen mening. Jag har varit det, jag har blivit ordentligt tillsagd när jag var ung att det är så här det är. Det, liksom, det handlar om att ta en plats, och det är bara upp till dig. Är du bra nog så kommer du få spela. Och det är det faktiskt handlar om. Är du bra nog i tränarens ögon så kommer du spela, för det finns inte en tränare som inte tar ut det laget han tror det är bäst just för stunden. Så att när man accepterar det ganska fort så ser man liksom den större bilden av det hela, och stoltheten det faktiskt finns till att vara en av kanske då 23 som får representera ett land i ett EM eller ett VM.
Tog du någonsin diskussioner med kameran eller Janne Andersson att varför får jag inte med speltid?
Ja, så den diskussionen tycker jag ska finnas där, och den var de aldrig liksom. Det fanns aldrig något problem med att komma och ifrågasätta beslut de hade tagit. Och det sa jag även när jag var med i landslaget att jag har full respekt för det. De tar beslutet, och det tror jag till och med har sagt i någon intervju att jag respekterar ett beslut. Sen så kan jag såklart tycka olika, och det ska jag väl tycka, att jag önskar att jag fick spela mer. Men i slutändan så är det de som är cheferna och de som bestämmer, och man fick alltid en förklaring. Där och då som 21-åring eller 26-åring så kan man väl tycka att var det verkligen det eller fanns det något annat. Men så här i efterhand så förstår jag det precis.
Om du ser, du hade ju bestämt dig för att lägga av då i somras när Sverige åkte iväg till EM. Hur var det att följa Sverige i ett mästerskap där du inte var med? Du var ju med faktiskt i truppen både 2016 och 2018, men nu då 2021 inte var med. Om du nu följde Sverige?
Ja, alltså, att inte följa Sverige, liksom, det kommer aldrig ske, utan för mig är det, jag tror att för mig var det en annan, jag tror när man är spelare och man är i det och man, är, liksom, man konkurrerar med dem som spelar varje match eller spelar varje landskamp, eller liksom, man ser dem som konkurrenter, att han tog min plats, så är det, varenda gång man inte är med så är det jobbigare att liksom, att titta på det och tänka, shit, jag skulle ju varit med där. När jag väl hade tagit beslutet och valde att lägga av så kunde man liksom på något sätt, jag har gjort mitt, jag är färdig, jag är done. Jag kunde se på det liksom med de gamla små pojkögonen liksom, att shit, där är landslaget, och jag satt och njöt precis som alla andra alltid gör när man tittar på landslaget, att det är liksom, det är inte ett jobb längre utan det är bara ett nöje. Så att jag tyckte faktiskt det var liksom speciellt och härligt, men också liksom något som kändes skönt.
Det väntar ju ett playoff nu, Tjeckien först och sen eventuellt då Ryssland eller Polen om man vinner mot Tjeckien. Vad tror du, får vi se Sverige i Qatar-VM?
Jag hoppas verkligen det. Jag tycker kanske att rent spelarmaterialsmässigt och kvalitetsmässigt så ser det kanske mer spännande ut än vad det har sett ut på väldigt lång tid. Vi har väldigt många duktiga fotbollsspelare som spelar i stora lag ute i Europa och som presterar på en väldigt hög nivå. Ja, jag ser verkligen fram emot det. Jag hoppas man kan få ihop det. Jag hoppas man kan få det att liksom få ihop de här små pusselbitarna så att alla kan få ut sin fulla potential och prestera. Och då tror jag Sverige har stora möjligheter att både gå igenom playofferna och sen så prestera i ett VM också.
Du som är aktiv i Danmark, hur kommer du säga att Danmark är bättre än Sverige? Som ju, jag menar, de var sidade i första VM-gruppen, de gick till EM-semifinal och så. Vad är det de har som inte Sverige har?
Det är svårt att säga. Ja, alltså rent ligamässigt så är det klart att det görs ju mer affärer i omlopp med större belopp som såklart genererar mer pengar ner i i systemet. Och från det sen att man kanske nu på senare år lyckas liksom ta fram spelare som lyckas etablera sig i stora lag ute i Europa där de har en ganska galen trupp rent kvalitetsmässigt med spelare, och sen så fått dit en coach som har fått ihop det, och de är ganska flexibla i sitt sätt att spela och få det att fungera, och det verkar vara en härlig grupp. Våran fysio här i klubben, han är head of fysio i landslaget, och liksom han är precis det man ser på tv, det är så gruppen är, men liksom ett enormt driv och en glädje, och de har kul ihop, och det är en otroligt hög kvalitet på alla spelarna som kommer dit. Så att de har väl fått det att liksom fungera, och de har fått det att börja snurra, och en tränare som är enormt taktiskt kunnig, som har lyckats liksom få saker och ting och fungera tillsammans. Det är ett fint samspel mellan alla spelare och ledare, verkar det som.
Och han är ju rätt ung, Kasper Jordman. Finns det i din tanke, i dina ambitioner, att någon gång bli förbundskapten?
Om jag får drömma så pass stort, så är det klart att det hade varit en av de häftigaste saker man någonsin kan göra. Om man ser det så att man har fått möjlighet att representera det som spelare, så är det klart, varför ska man inte drömma att få göra det som tränare någon gång? Men som jag sa i början av podden, liksom så har jag stor respekt, och jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften och alla de otroligt duktiga tränare som finns där ute. Så att jag är målmedveten, jag är driven och jag har stor tro på mig själv. Men jag är också ödmjuk inför uppgiften och ser att man måste ta stora kliv och utvecklas på många plan innan man är uppe och liksom nosar på de sakerna. Men jag ser på framtiden väldigt positivt, och jag har liksom en väldigt positiv syn på både livet och på förhoppningsvis en tränarkarriär som ska ge mycket.
Qatar-VM är ju något som diskuterats mer i Danmark än i Sverige, och jag menar, spelarna har klivit fram mer, och även Kasper Jordman har klivit fram mycket mer än både Jan Andersson och svenska spelare. Är du förvånad att Sverige inte klivit fram mer, eller är det skillnad mellan Sverige och Danmark på något sätt?
Jag vet inte, alltså den där frågan tycker jag är precis som alla andra gånger som man diskuterar. Det finns ju, det är saker och ting som sker som jag tror att väldigt få av oss stöttar eller tycker är rätt sätt. Det beslutet som har tagits på högsta instans. Det är av människor som bestämmer. De har tagit det beslutet, och sen så ska alla liksom, alla federationer och klubbar och länder liksom mer eller mindre rättas in i det. Och det är alltid känsligt när politik blandas med liksom med idrott, för det är så det ser ut i dagens samhället, att idrotten är ju en stark kraft, och det är där man kan träffa sig, där man kan liksom sudda ut olikheter och liksom komma som den man är, och man kan fortfarande uträtta enormt fina saker ihop. Så jag tycker det är jättesvårt. Jag har liksom fullt förtroende på att de som har de högsta positionerna i Sverige och på svensk fotboll har en superfin plan och ett bra sätt att agera på, en riktlinjer som de förhåller sig till. Så att det är verkligen inte min sak att sitta ord om, utan alla gör det på sitt sätt som de tycker är rätt, och det finns högre uppsatta människor och människor med mer kunskap om den biten än mig som tar de besluten. Och det är så det är, och det har jag full respekt för. Sen så tror jag vi allihopa tycker att saker och ting som har varit kring just VM och sättet det fungerar på i den delen av världen, vissa delar där kanske inte är så som vi gör det hemma eller så som vi tycker det är rätt. Men det är svårt att sitta och blanda in allt för mycket politik och sådana saker på där jag sitter idag, om man ser på hur stor liksom kraft det ändå är som har tagit ett beslut om att förlägga ett VM där de har valt att förlägga det.
Stort tack! Kul att du ville ställa upp.
Tack själv. Fantastiskt kul.
Podden är klippt av Daniel Eriksson, och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, vad det nu må handla om. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. We'll be right back.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.